Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till 18:e delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Anne-Jurid Agnell kommer tala om den oavslutade resan. Ämnet grundar sig i apostlagärningarna kapitel 27, vers 1-44 samt kapitel 28, vers 1-31. Så här säger Anne-Jurid inför predikan. Evangeliet tar sjövägen från Jerusalem till världens yttersta gräns. Men det ser ut som allt hopp ska begravas på Medelhavets botten. Med Paulus ombord ser det ut som om kyrkan själv gungar och lider av skeppsbrott. När Paulus lyfter rösten mitt i stormen blir hans ord universella och ger hopp till fångar, soldater, affärsfolk, turister och människor av alla slag som lider skeppsbrott på livets seglats. Den svåra resan är inte slutet. Det sista kapitlen i Apostlagärningarna är det första kapitlen på en mäktig historia som tagit sig fram till vår egen sjöstad och gjort oss till medförfattare.
Det här tycker jag är spännande därför att det finns en stark gudsnärvaro här inne ikväll. Känner ni det? Ja. Gud är här själv. Gud själv är här. Och han vill någonting. Så fortsätt att ha hjärtat öppet och lyssna verkligen på vad Gud vill säga. Vi står ju vid slutet av apostlagärningarna. Vi har gjort en resa genom alla kapitel och nu är det de två sista kapitlen som vi ska prata om. Det är kapitel 27 och 28. Och för några veckor sedan så var jag i Spanien med en kompis. Vi åkte ner till solkusten och hade det bara skönt. Vi bara slappade och chillade. Och jag älskar att sitta på stranden, förstår ni, och bara läsa och spänna blicken ut över horisonten och tänka och bara vara. Och det var lite speciellt den här gången att sitta där på beachen vid Medelhavet. Därför att det här dramat som apostlagärningarna avslutar med, det utspelar sig just vid Medelhavet, va? Och jag tog med Bibeln ner till stranden. Och så läste Silja och jag högt ur de här kapitlerna om hur Paulus då i det första århundradet tog sig från Jerusalem, liksom inne i bukten där, och genom över hela Medelhavet och upp till Rom i Italien. En lång, farlig resa, och det såg ut som om Paulus och hela liksom besättningen på båten skulle drunkna. Och vi vet ju från hela den här flyktingströmmen som kommer över Medelhavet att det är farligt vatten. Så det var en känsla att sitta där på beachen, va? Höra bruset från vågorna och liksom någonstans ut i horisonten så skedde det här skeppsförliset som vi ska läsa om, skeppsbrottet som vi ska läsa om nu. Och för att ni ska få lite av samma känsla så har jag tagit med mig Medelhavet hem till er. Jag la mig pladask ut i vattnet med mobilen och filmade lite vågorna. Jag satsade hårt, som ni fattar, för att ni ska liksom få känna detsamma, va? Så nu kommer ett sammandrag av kapitel 27 och kapitel 28. Låt höra.
När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius. Vi gick ombord på ett skepp och lade ut. Vi seglade i motvind över öppna havet och lade efter en stund till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och som tog oss med ombord. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig. Det lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Snart svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi var hårt ansatta av stormen och började vräka lasten över bord. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: ni män, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det ska bli så som han har sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö. Vi var allt som allt 276 personer ombord. När det blev dag fick de syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna, hissade förseglet och styrde mot stranden. Men det drev emot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast. En akten började brytas sönder av de kraftiga bränningarna. De simkunniga hoppade i vattnet och de övriga tog sig i land på plankor och vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade. När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss stor vänlighet och tog hand om oss alla. Efter 3 månader på Malta fortsatte vi vår resa till Rom med ett annat skepp. Då vi äntligen var framme och Paulus fick se bröderna som väntade på oss tackade han Gud och fattade nytt mod. I Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Paulus kallade till sig det ledande bland judarna och berättade hur han blev fängslad i Jerusalem och utlämnade romarnas händer. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.
Tack, Victoria. Kunde ni höra också vågorna? Kände ni lite saltet liksom ifrån dem? Jag satsade hårt faktiskt för att ni skulle få vara med ner till Medelhavet. Jag tog solsängen ut i i vattnet där och jag vill bara säga det så ni vet att ni känner det. Känner ni det att jag satsade? Ja, det är bra. Låt mig få ställa er några frågor. Jag vet att det är lite amerikanskt, men jag är ju inte svensk. Hur många här inne är det som vet att ni har en missionskallelse? Kan ni lyfta upp handen? Du som vet med dig själv att du har en kallelse till mission, lyft handen. Väldigt spännande, fantastiskt. Gud välsigne er. Underbart. Det är väldigt många som inte räcker upp handen. Därför undrar jag, hur många här inne är det som vet att ni inte har en kallelse till mission? Kan ni räcka upp handen? Du vet att jag ska inte bli missionär. Det är ju inte en enda kotte. Men alltså ni 100 stycken som inte räckte upp handen först då? Om jag säger så här, hur många här inne är det då som känner sig lite osäkra? Men håller det öppet och förtroligt att kanske jag skulle kunna vara eller bli missionär? Kan ni räcka upp handen? Ja, det var en hel del. Då kommer vi till sist då. Alla ni som inte räckte upp handen på första, andra och tredje frågan, ni kan få räcka upp handen nu. Ja, ni som inte funderar så mycket på det där, va? Bra! Så bra att ni är här. Därför att nu ska vi bena ut det här med mission, va? Och missionskallelse. Och jag vill hjälpa dig att göra en upptäckt. Inte främst en upplevelse utan en stark upptäckt, va? Att nämligen det att födas in i Guds rike, det är att födas in i en kallelse. En kallelse att vinna hela världen för Jesus. Och nu har vi gått igenom alla kapitel i Apostlagärningarna från första början, från första versen. Första verserna så har det handlat om en sak, och det är mission. Har ni lagt märke till det? De sista raderna som Vicke läste här lät så här: Paulus predikade Guds rike och han undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Punkt. Där slutar boken. Och så slutar Paulus resa. Men du vet att vår resa är inte slut. Den pågår i allra högsta grad, va? Och jag tror att några här inne kanske ska lägga ut på den här resan för första gången ikväll. Eller ge sig ut på den här resan mycket mer medvetet. Och jag skulle vilja, eftersom vi är i slutet av vår serie, att vi reser oss upp. Och så ska vi läsa en bibelvers tillsammans. Vi går tillbaka till allra första början i Apostlagärningarna, det första kapitlet och vers nummer 8. För nu ska vi binda ihop vår serie. Så ska vi se om det kommer på skärmarna här, va? Och vi läser högt och tydligt. Men när den underbart. Vi måste nästan läsa det en gång till, va? Vi kör igen. Men när den helige ande kommer över er. Amen. Tack. Varsågod och sitt. Då undrar jag. Hur långt måste du åka för att vara missionär? Hur långt måste du åka? Har du tänkt på det? Va? Om du åker till Indien till exempel, va? Vad måste du göra i Indien då för att kunna kalla dig missionär? Och vad är det som gör att Agneta Kulin till exempel, som jobbar på vårt missionskontor här i Smyrna, vad är det som gör att när hon åker till Afrika så är hon turist, men när hon är missionär, men när du åker så är du turist? Vad är det att vara missionär, och vad är mission? Alltså den bästa definitionen jag har hört om mission, det var Egil Svartdal en gång för många år sedan som sa så här, och han hade hört av någon annan, va, som hade hört av någon annan. Det är ju så vi gör, vad vi snor från varandra, de här godbitarna. Men han sa så här: mission är att korsa gränser. Den får du suga lite på. Och hela boken vi har läst nu, Apostlagärningarna från kapitel 1, har handlat om detta, att korsa gränser. Sociala gränser, etniska gränser, religiösa gränser, landgränser, kulturella gränser. Varje kapitel i Apostlagärningarna har varit liksom nya landvinningar, nya människor, nya förlossningar, nya folkgrupper, nya skeenden, nya möten. Och det som trycker liksom Apostlagärningarna framåt, det är mission. Helt från första början. Varför då? För att Gud är missionär. Gud är en visionär, missionär, och resan vi pratar om idag då, som heter den oavslutade resan. Den började inte med Paulus där i Jerusalem, utan den resan vi pratar om idag, den började i Guds eget hjärta. I lustgården, du vet, efter syndafallet. Då kunde ju Gud ha vänt oss ryggen och så kunde han sagt: okej, ni får som ni vill. Nu får ni klara er själva. Det var ju så ni ville ha det. Men det gjorde han inte. Han gick ut i lustgården och så började han leta efter människan. Och så började han ropa: Adam, var är du? Eva, var tog du vägen? Och du vet, där i lustgården började missionen. Det var startskottet för Guds frälsningsplan. En plan som administreras inte på vårt missionskontor här i Smyna, utan den planeras och administreras på räddningscentralens huvudkontor där uppe. Vad gör Gud då? Konkret, han sänder Jesus. Sin egen son sjöng vi i den första låten. Hans kärlek är villkorslös. Prata om passion, va? Prata om kärlek. Och han sänder sin son från himlen och till jorden. Det måste ju vara avstånd, eller hur? Det är långt. Det är riktigt långt, va? Gud blir människa. Kulturkrock deluxe. Att Gud själv blir människa i Jesus. Varför sände Gud sin son Jesus? För att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Därför sänder fadern, sänder sonen. Och Jesus går runt, du vet, det där lilla lokalsamhället i Galileen där i Nasaret. Han går i det lokala samhället med ett stort globalt perspektiv. Han vet varför Gud har sänt honom, va? Och han tänker hela tiden samma sak som fadern. Vadå? Adam, var är du? Eva, var tog du vägen? Ida, Jakob, Jonathan, Lisa, Lotta, var är du? Var är du? Vad gör Jesus då? Han sänder sonen. Märker ni mönstret? Fadern sänder sonen. Sonen sänder anden. Det första vi läste om apostlarnas gärningar, kommer ni ihåg det? Det var ju Kristi himva. Då säger Jesus att ni ska få den helige ande. Ni ska gå ut och göra alla människor till lärjungar. Ni ska lära dem, ni ska berätta för dem. Ni ska fostra dem in, ni ska älska dem, ni ska döpa dem. Men vänta i Jerusalem ett litet tag. Därför om en liten stund ska ni få den helige ande. Och det vi läste, för när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att vara mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och helt till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft. Ja, vad ska jag få kraft till då? Att gå på gudstjänst? Att orka kliva upp imorgon och göra tentan. Vi kan få kraft och hjälp till mycket. Men först och främst får vi kraft att vara vittnen. Först i Jerusalem, säger Jesus. Du betyder alltså där du bor, där du lever ditt liv, i din familj, i din skola, på ditt jobb, här i Göteborg, i Nordstan och sen ut i hela världen. Vad gör anden? Anden sänder församlingen. Vem är församlingen? Det är vi. Anden sänder församlingen att göra det Gud gör. Leta upp Guds söner. Leta upp Guds döttrar som har virrat sig bort i livet. Och berätta för dem, du är inte vem som helst. Du är Guds son. Och du är Guds dotter. Och jag vill bara säga till dig att du är välkommen hem. Det är andens vilja. Fadern sänder sonen. Sonen sänder anden. Anden sänder församlingen. Och det var driven av anden som Paulus ger sig ut på Medelhavet för han skulle ta evangeliet liksom över till den andra sidan och till det som var dåtidens världsmetropol, nämligen Rom, va? Så blir det stor dramatik och kalabalik där ute på havet. Det ser ut som om Paulus ska drunkna. Det ser ut som han ska gå under. Det ser faktiskt ut som evangeliet själv ska landa där på botten. Men du vet att anden tänkte inte undergång. Anden tänkte övergång. Och det är big difference. Eller hur? Anden tänkte inte att det skulle gå under. Anden ville leda över. Och Gud tänker inte undergång för dig i ditt liv. Du som känner att det stormar i ditt liv, att det liksom stormarna rasar i ditt liv och det känns som om du ska gå under. Jag har en hälsning till dig från Gud ikväll. Du går inte under utan Herren ska ta dig över till andra sidan. Är du med? Halleluja! Anden tänker övergång. Hörrni, vi bor i ett av världens rikaste länder. Ett av de allra bästa länderna att leva i. Och vi kan ju få för oss ibland att kyrkan, att församlingen är en lyxkryssare, va? En lyxkryssning ut på Medelhavet. Och när vi ger oss iväg på en kryssning, jag vet inte, det är olika packningar här uppe idag. Vad packar du med dig om du ska ut på en lyxkryssning? Solhatten där måste ju passa väldigt, väldigt bra. Och man lägger ner bikini och hörlurar där kanske. Och man lägger lite solglasögon, en bok att sitta på soldäck och dricka en skön espresso. Lite finkläder kanske för middagarna, de varma sommarkvällarna och så vidare. Du vet att ge sig ut på ett cruise. Då kan man segla runt i vår egen frikyrkokultur, va? Och vi kan ägna oss åt liksom inomkyrkliga frågor. Och liksom vi kan jaga den bästa musiken och den bästa predikan. Vi kan jaga den coolaste gudstjänsten i stan och allt det där. Men församling, kyrka är ingen lyxkryssning. Det är liksom ingen yacht på Medelhavet. Den som tror att Paulus åkte första klass på British Airways, vet du va? Och som kom fram och så hade sekreteraren liksom bokat ett skönt hotellrum där i Rom. Ta fel! Paulus gav sig ut på en resa som fånge. Det var som fånge och med risk för sitt eget liv som han gav sig ut på Medelhavet. Och att säga ja till Jesus som vi sjöng. Att vara missionär, att vara sänd av anden, att ta upp korset och följa Jesus. Vi måste säga det också i vårt rika, privilegierade land att det kan kosta dig ditt liv. Det är inte bara liksom amen and amen and amen. Det är inte bara liksom mer karriär och mer ditt och mer datt. Det kan också kosta dig ditt liv. Men när båten håller på att sjunka, den här båten med nästan 300 människor, så reser Paulus sig mitt i stormen. Och så är han liksom en röst för hoppet. Och så kommer han med ett budskap om frälsning mitt i stormen. Visst är det häftigt? Där var det fångar, där var det soldater, där var det pilgrimer, där var det turister, där var det officerare, där var det affärsmän. Så ställer Paulus fram och så tröstar han dem och så säger han: inga liv ska gå förlorade. Inga liv ska gå förlorade, därför att Paulus hade haft ett änglabesök, va? Och ängeln hade sagt till honom att alla som är med dig, Paulus, ombord i den här båten, de har Gud gett dig. Så medan stormen rasar där utanför och vågorna liksom hotar att dra båten till botten, vad gör Paulus? Han dukar ett bord. Det står att han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och började äta. Känner du igen det? Väldigt likt nattvarden, va? Det var en helig måltid mitt i stormen. Kanske undrar du varför Gud inte griper in i ditt liv, de stormar som du befinner dig i. Han skulle ju faktiskt bara kunna göra ett av sina under, eller hur? Varför grep inte Gud in då? Han dukar ett bord för dig att äta. Och han ser till att du inte går under. Han ska ta dig över. Så församling, kyrka, är inte en resa ut med en lyxjåt eller en lyxkryssare. Utan kyrkan är en livräddningsbåt. Den är inte alls flashig. Det är inte alls liksom sköna soldäck där folk kommer och vaktar upp dig och har mat och gör livet skönt. Och när vi ska ut med en livräddningsbåt så packar vi inte en tung väska. Utan jag är Lars här. Lars Zimmerman, är du här? Där är du, Lars. Lars som sitter här har jobbat på bärgningsbåtarna här i Göteborg i många år. Och jag pratade lite med Lars för ett tag sedan. Och han berättar att när man jobbar på en sån här båt så kan larmet gå när som helst. Mitt i natten, när som helst. Och då är det bara att hoppa i gummikläderna, eller hur, Lars? Och ge sig liksom iväg så fort du bara kan. Och så tar man sig ut till havaristen eller den som håller på att sjunka. Och så hittar man liksom läsidan eller där det blåser minst. Och ibland så rullar sjön och vågorna så högt och så starkt att man får lägga sig på knä i båten för att rädda haveristen. Men människor ska bärgas till varje pris, sa du Lars. Till varje pris ska människorna på den här båten, de ska räddas. Och det kan ta tid, men det handlar om liv och det handlar om död. Därför sänder Fadern sonen. Därför sänder sonen anden. Och därför sänder anden församlingen. Och vem var församlingen nu igen? Ja, det är ju vi. Det är ingen hemlighet. Det är ju vi, Jesus Kristus. Ska vi backa bandet va, till Apostlagärningarna 13. I de första verserna där så står det: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. De fastade och de bad och de lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Alltså avskilj Barnabas och Saulus åt mig. Vem är som säger det? Det är anden. Avskilj dem åt den uppgift som jag har kallat dem till. Avskilj Robert. Avskilj Marie-Louise. Avskilj Jonas. Avskilj Anna. Åt mig. Och åt den uppgift som jag har kallat dem till. Och som jag har utrustat dem till. Har du en kallelse till mission? Anden kallar hela församlingen att förkunna hela evangeliet för hela världen. Sen, min vän, vad som exakt liksom är din roll i detta här, va? Det är mellan dig och Gud. Men det finns ingen tvekan om att Gud har kallat dig som missionär. Det finns ingen tvekan. Därför säger Jesus, du ska få kraft. Du ska få kraft när den helige ande kommer över dig. Jesus ser någonting. Jesus ser någonting som lärjungarna inte ser just då. I Apostlagärningarna 1. Det börjar med 11 lärjungar. Och Jesus vet någonting om de här 11 som de inte har catchat eller vet än. Det är att snart om några dagar så ska de här 11 bli 120. Och så vet han vidare att om ytterligare några dagar så ska de här 120, de ska bli 3000. Och så vet han att om några dagar, om en tid, så ska de här 3000 bli församling efter församling. Och det här nätverket av församlingar ska bli ett globalt nätverk över hela världen. Som idag är 2,3 miljarder människor. Ja. Ett försiktigt Yes. Så där va. Och det började med dem 11. Hur är det möjligt då? De hade ju inte mycket pengar. De hade ju inte PowerPoint då. De hade ju inte mickar och liksom hela det där stuket. De hade någonting annat. De hade den helige andes kraft. Det är aldrig en fråga om vad du har. Det är en fråga om vad han har. Det är aldrig en fråga om vad du kan. Det är en fråga om vad han kan. Och det är aldrig en fråga om vem du är, utan en fråga om vem han är. Frågan är, vill du vara en missionär? Och vill du vara en visionär missionär? Ni ska få kraft.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.